Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare utav Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till Kraftpodden, och idag är det en ny gäst som besöker mig, och besöker mig faktiskt i min fjällstuga uppe i Jämtland, kan man säga, fast på distans. Så här sprakar det i vedbrasan bakom ryggen, och jag hoppas att det hörs faktiskt. Jag är inte säker på att det gör det. Men min gäst idag, det är Eva Fiskare, och vi möttes för väldigt många år sedan på en av hennes tidigare arbetsplatser, AFRI, när jag var där och jobbade som konsult. Och Eva, hon driver Instagram-kontot at work with Fiskare och kallar sig bland annat HR-nörd och har en lång bakgrund inom HR-branschen och bor i Stockholm. Men berätta, och varmt välkommen Eva, berätta, vem är du?
Tack Jenny. Först och främst tack snälla för inbjudan. Jättekul att vara med i din podd. Ja, men jag håller med. Du är nog mina ord också från mitt Instagram-konto. Jag är en HR-nörd. HR har ju, eller kan ha, lite negativ klang hos folk. Jag vill ta tillbaka det och göra om det. Jag tycker HR absolut har existensberättigande och är väldigt viktigt. Vi vet ändå hur folk verkar må på sina jobb. Och där tycker jag att det säger sig självt, och vi kommer komma in på det sen också. Att ja, men det finns fog för att HR behöver fortsätta finnas och ta faktiskt mer plats i företag. Jag har jobbat med HR i, ja, men det blir nu 18 år sedan jag tog min första roll inom personal, då som rekryterare på ett bemanningsföretag. Och sen har jag jobbat med HR på olika sätt i olika företag. Stora företag som Accenture och Ericsson. AFRI får ju också anses vara stort. Det var 10 000 när vi träffades där, Jenny.
Ja.
Och sen har jag varit en vända inom startup scale-up också. På ett företag som heter Sinch. Mm. Och så har jag jobbat i olika HR-roller. Så jag har varit rekryterare, började jag med. Jag har varit HR-business partner. Jag har varit HR-generalist. Men den majoriteten av tiden, eller nu blir det hälften av de här 18 åren, har jag varit HR-specialist. Och då har jag fokuserat mycket på ledarutveckling, kultur, mångfald och inkludering och egentligen allt som gör att man är engagerad på jobbet. Så att det har varit medarbetarundersökningar och ja, men, kommunikationsaktiviteter, events har jag varit inne och svängt på också. Så att mycket av det som gör att man utvecklas, trivs och vill vara kvar och är engagerad på sin arbetsplats.
Vilket kultur helt enkelt.
Ja, men exakt. Ja. Det mesta handlar om det.
Vi måste ju först då fråga. Alltså, att dyka in så mycket i arbetslivets alla frågor som du har gjort genom din yrkeskarriär. Var det helt självklart för dig att det var där du skulle landa? För många inom HR har ju faktiskt halkat in på ett bananskal, säger många. Men hur var det för dig?
Det var inget bananskal för mig. Det var väldigt medvetet, och det reflekterade jag över lite grann när jag tänkte igenom här. Många är ju så, precis som du säger, att man liksom kanske började plugga sent. Man kom på att HR skulle kunna vara någonting. Man kanske inte visste vad HR var. För mig var det inte alls så. Jag visste redan på gymnasiet att jag ville plugga det här. Jag tror att det beror på att min mamma var chef och hon var på arbetsplatser. Det är ändå, utan att outa henne för mycket och hennes arbetsplatser, men det är ändå märkte tydligt att det finns behov av HR. Och det finns behov av att jobba med ledarskap och kultur. Så att av någon orsak, baserat på det jag såg då som 16-åring, 17-åring tror jag det var, redan på gymnasiet, så bestämde jag mig för att jag ville plugga personal. Så jag gjorde det ganska snabbt efter universitetet. Och då blev jag ju också klar i ganska ung ålder. Så att sen dess har jag jobbat med HR, som jag var inne på olika sätt. Och trivs väldigt bra. Det är också många som lämnar HR. Faktiskt, och vill liksom göra andra saker. Tröttna på HR. Och det kan jag också förstå. För det är väldigt slitigt. Man har att göra med väldigt mycket människor. Och man får ju också se prov på att som sagt, HR behövs. Det vill säga man får se prov på beteenden som man kanske inte vill se prov på. Så det är absolut slitigt, men jag känner att det är också därför jag gillar det. Och det knyter an väldigt mycket till vad jag känner att, ja, vad är min mission och vision och vad är mitt mål? Mm. I livet kanske låter lite flummigt, men...
Nej, men... jag blir väldigt intresserad av en sak som jag märker, och det är... det känns som att du är en person som liksom, när det blir riktigt så här, bränner till lite. Hur agerar du då? Blir du taggad?
Ja, det skulle jag säga att jag blir. Först och främst så blir jag frustrerad, för jag är en person som drivs ganska mycket av frustrationen. Jag har jobbat med förändringsprojekt, får man ändå säga, i ganska många år. Alltså organisationer i förändring, bygga upp avdelningar, ändra om avdelningar inom HR och så vidare. Så det, och det utgår ju alltid från att någonting inte är bra. Man förändrar inte någonting som är bra, så är det bara. Det har man liksom inte kraft till, förändring är jobbigt och det måste till liksom någon typ av brännande punkt som du var inne på. Så det är liksom starten, tycker jag. Sen är jag hyfsat snabb i min tankegång, så jag försöker ganska snabbt liksom komma underfund med så här, men vad behöver det här bemötas med? Behöver det bemötas med liksom data, logiska argument, att jag snarare lär känna de personerna, de individerna, de teamen? Hur kan man liksom få den initiala smärtan som det faktiskt är relaterat till förändring att bli en drivkraft att vilja göra någonting åt saken?
Mm. Spännande, hör du. Mm. Då hör jag ju att du analyserar mycket en situation innan du tar tag i den. Verkar det som. Och då undrar jag, hur gör du? För det där tar mycket kraft och energi. Vad har du för tillvägagångssätt och gör du för att orka och få input? Och hur får du input in i din arbetsvardag? Hur ser det ut?
Ja, men det är en bra fråga. Och det stämmer bra. Jag lägger ganska mycket tid på liksom metoden. Och det låter ju trist när man säger det så. Men jag tycker det är rätt viktigt att man har data, om det är rena siffror eller om det är citat, kommentarer från en medarbetarundersökning. Vad kan det vara? Men att man har belägg för det man jobbar med. Så att jag lägger nog mycket tid på att liksom försöka förstå en situation och ett problem, så att man inte gör lösningar som inte är designade för rätt problem. Och det här tar ju lite tid och det tar ju lite kraft. Och ibland är det ju lättare. Det kan jag uppleva också med liksom företag. Att det är ju lättare ibland att bara komma på en aktivitet. För det är lite grann så hjärnan funkar också. Hjärnan vill ju bara lösa saker och få det omedelbara sockret, om man säger så. Mm. Men det kommer ju inte lösa det långsiktiga. Och det jag jobbar med är ju ändå de stora processerna kring kultur, ledarskap, mångfald, inkludering. Där inga tomteblossaktiviteter kommer egentligen hjälpa att flytta, move the needle så att säga. Mm. Det är ju det långsiktiga. Så att ganska mycket dataunderlag och samla ihop, försöka få liksom fler perspektiv på saker. Och om man kommer in på din liksom bifråga där också kring att hitta inspiration. Då, ja, men eftersom jag jobbar också i ganska mycket olika projekt eller liksom, det ändras ju fokus hela tiden, så försöker jag djupdyka i det som är just då på tapeten. Mm. Och det behöver inte vara så himla svårt ibland. Alltså det kan verkligen vara att, ja, men om jag är ute och går eller springer på lunchen eller vilken tid det nu än är, då söker jag på något nyckelord på bland poddar. Och bara säga, men nu ska det här jag behöver lära mig mer om. Eller bara få, jag kanske kan det, men jag behöver bara få bättre ord på det. Det kan vara på svenska, men det kan också vara på engelska, eftersom jag har jobbat mycket på engelska. Mm. Och söker man på engelska så får man ju, många, framförallt i USA, är ju väldigt duktiga retoriskt. Så då kan man få ganska bra liksom, amen, budskap på saker. Ja. Så att göra den där inspirationsinhämtningen till ganska enkel, och det kan verkligen vara korta grejer, det behöver inte vara så stort, och, eller följa bra saker på Instagram, det finns ju jättemycket liksom, mm. Det vet ju du också.
Ja, precis, jag följer ju bland annat dig faktiskt.
Ja, exakt. Ja. Fick jag in den också.
Ja, så är det. Ja, men jag tycker du har en härlig inställning på din Instagram och det kommer då, och vi kommer att komma tillbaka till det i vårt samtal här. Och bidrar på ett härligt sätt. Min inledning till dig i ett mejl till dig, det var så här, för i somras så pågick en ganska stor debatt faktiskt om HR, och du har nästan varit inne på det, att det finns mycket kritik liksom mot HR. Och en av de största kritikerna i somras, det var ju Alvesson, som inte är en helt obetydlig forskare och professor och duktig på det här med värderingar och så här, och där han ifrågasätter det. Men jag upplever ju att han inte bara ifrågasätter svensk HR utan faktiskt internationellt vänder sig till varför gör vi det här. Så jag var lite nyfiken på om du har hängt med i den debatten och vad du tänker om det. Inte någon djupdykning, men varför behöver vi HR?
Men det är en jättebra fråga och jag har funderat på det jättemycket själv. I och med att jag har haft ganska kommunikativa roller på mina senaste jobb och jag nu också har det Instagram-kontot som du nämnde. Då liksom behöver jag hela tiden tänka på hur jag kommunicerar, både i skrift, vad det nu än är för format. Och jag tänker ganska ofta att jag säger väldigt självklara saker. Att det här borde ju varenda människa veta och förstå. Finns ett existensberättigande för mig, för HR, för oss som gör det här? Sen tycker jag ändå tyvärr att man blir ju motbevisad hela tiden. Det finns så många exempel på dåliga arbetsplatser. Eller arbetsplatser som kanske inte nödvändigtvis är dåliga, men där det händer saker. Det är diskriminering och det är på liksom, det är på hög och låg nivå skulle jag säga. Det är hög och låg är kanske fel ord, men det händer saker på alla arbetsplatser. MeToo var ju ett väldigt tydligt kvitto på det. Att det är liksom ingen bransch som går fri. Och nu pratar vi just om det då, jämställdhet. Ja. Men även andra saker, härskartekniker, förminskning av personer eller bara så enkelt som hur få det är som faktiskt trivs med sina jobb av olika skäl. Så att jag skulle verkligen önska, så jag är den första att önska att HR inte skulle behövas, och det är mitt mål att bygga processer och strukturer som gör att jag inte behöver finnas längre. Jag förstår att det är en utopi och att det kan vara naivt att säga så, men det är liksom, det är mitt mål att jag ska bli obsolet. Men jag blir som sagt motbevisad ganska ofta på att det funkar inte så. Ledarskap ser inte ut så, kulturer ser inte ut så, det händer så mycket på arbetsplatser. Och någonstans är det väl egentligen inte konstigt. Klassisk klyscha, vi är inte mer än människor. Och vi människor är biased på olika sätt. Vi är kortsiktiga, vi är väldigt traditionella i hur våra hjärnor fungerar. Och det skapar väldigt mycket konflikter och skav. Mm. Och då behövs fortfarande någon typ av mellanhand. Om det är HR, om det är andra instanser, det låter jag vara osagt. Liksom. Det behövs tydligen fortfarande någonting. För det finns så mycket data som visar på hur lågt engagemang vi har på jobbet. Gallup har väl sin klassiska där de säger att 15% eller någonting är aktivt engagerade. Det vill säga 85% av den miljard människor, ungefär en miljard människor i världen jobbar. Det vill säga riktiga liksom, yrkesarbeten, inte liksom letar mat på gatorna, så, utan man har ett jobb där man får en inkomst. Ja, och 15% av dem enligt Gallup då är engagerade. Och där tycker jag man har business caset ganska tydligt.
Och då tänker man vilken potential och vilket kapital som finns i den.
Eller hur?
Som är outnyttjat.
Eller hur? För absolut, kommer man tillbaka till kritiken mot HR, absolut finns det massa så kallade bullshit jobs. Jobb som kanske är påhittade efterhand, som behövs av olika skäl för att underhålla en viss ekonomi eller underhålla låga siffror kring arbetslöshet. Vad det nu än kan vara. Men det finns ju också jättemycket jobb som verkligen hade varit i behov av mer engagemang och att personalen mår bättre, för då hade vi kunnat lösa ganska mycket problem i världen.
Då kanske vi skulle inte behöva jobba så många timmar heller.
Ja, men det också.
Snår det mig, eller hur? Ja. För att om jag har ett större engagemang så åstadkommer jag oftast mer på mindre tid.
Det kan du översätta ganska lätt till sömn.
Det är inte svårt.
Jag sålde sängar in the days. Och det handlar inte så mycket om hur många timmar man sover. Det handlar om hur du sover. Med det sagt, Jag tror inte på den här sova kortare och kortare ju coolare du ska vara, så att säga. Men
du kan sova... Du tillhör inte de som går upp tre nu.
Ja, men exakt, ja. Den tror jag inte på. Men du kan sova 6-7 bra timmar. Att tänka på att sova 8 timmar, det är faktiskt inte det som är den magiska formen.
Nej. Intressant. Och då har vi kommenterat någonting som var en artikel bland annat i Svenska Dagbladet, läste jag om det i alla fall, den här trenden att en del går upp klockan 3 och är klara med allting de skulle göra klockan 10 eller hur det var.
Och där tycker jag väl också i sig att det säger väl också någonting om att HR behövs för att då kan man komma in till mer existentiella frågor. Vad är meningen med livet och hur vill man leva sitt liv och vad ska du göra med dina timmar och så vidare. Är det verkligen så att man verkligen vill gå upp klockan 3 på natten för att bli klar med allting? Eller beror det på en company-kultur, en företagskultur som faktiskt mer eller mindre tvingar dig att göra det fast du klär in det i dina egna ord och det låter liksom coolt och häftigt då?
Ja, nu snuddar vi ett ämne som vi lätt kunde glida vidare på. Jag ska försöka undgå det. Om existentialism och varför det är viktigt att vi pratar om det.
Det kräver längre tid.
Jobbet. Ja, det gör nog det. Men du, en annan, för jag frågade inledningsvis också vilka trender du ser inom HR. Du har varit inom en rad olika bolag. Jag vet att du har ett stort nätverk i HR Sverige. Så vad är trenderna? Och då nämnde du förut att det här med hybridarbete och en annan syn på arbete. Kan inte du berätta lite vad du ser?
Nej, men ibland pratar man mycket om så här future of work och jag tror inte att så mycket av det egentligen är future om man inte pratar future så som är liksom senare i år, utan det är ju här och nu. Men jag tror ju mycket som många också tror på, det är inte jag unik med flexibilitet överlag. Hybrid ways of working adresserar ju i princip bara platsen du jobbar på. Men jag tror ju mycket mer på att du tar ett större grepp på det och tittar på tiden. Kan du jobba, ja, men jag jobbade ju senast då i min gamla arbetsplats globalt och då har man alla tidszoner att förhålla sig till. Då krävs att du också jobbar smart asynkront. Ja, men hur jobbar du digitalt så att du inte bara, och då menar jag inte liksom att du översätter ditt möte till att du har ett möte på Teams istället för att du ses på kontoret, utan hur jobbar du där du kanske har nytta av de här olika tidszonerna? Ja, men du kan börja i ena delen av världen, skicka vidare din produkt till nästa del av världen, skicka vidare den 1.1-versionen till nästa del som blir 1.2-versionen och så vidare. Jag tror att man kan öppna upp mycket mer för flexibilitet på många plan. Och det gäller både plats och det gäller tid. Men jag tror också att det kan vara hur man jobbar. För det finns fortfarande ganska starka normer kring att du har ditt yrke. Du är ditt yrke och det är du i princip stora delar av ditt liv. Och sen går du i pension vid vilken ålder du nu än är. Beroende på såklart din egen privata situation men också ditt land du är i. Men jag tror nog mer på en annan typ av arbetsmarknad. Där man kan förkovra sig olika intressen. Du kanske har ditt huvudjobb 3 dagar i veckan, för du behöver fortfarande få in en basinkomst. Men sen kanske du har ett helt annat intresse som du jobbar med några timmar per vecka. Eller du kanske pluggar några timmar per vecka. Eller ja, men har du ett eget företag? Jag tror att man kanske kommer jobba på annorlunda sätt. Och det gör också att pensionsåldern säkert kan skjutas på. För att man kan tänka sig att fortsätta jobba i det man då gör några timmar här och var. Och det har man ju redan sett ganska mycket. Afri var ju faktiskt ett bra exempel på det när vi möttes där. Afri hade ju mycket pensionärer de var ju då uppenbarligen inte pensionärer. Men de hade ju uppnått pensionsålder. Som gick in och konsultade på Afri på olika sätt. Och det fanns liksom en struktur uppsatt för det. Och det här var ju 2015 jag började där. Så det är ändå började bli ett gäng år sedan.
Var duktiga på att förvalta den seniora kompetensen på det. Att hålla kvar den.
Och det är ju bra för många olika sätt. Inte bara för att individen. För nu utgick jag lite grann från individens perspektiv. Att man ska fortsätta bibehålla sina intressen. Men det är ju bra också för liksom hela samhället såklart. Och liksom pratar man om åldersstrukturer så är ju åldersdiskriminering, vad jag har hört, faktiskt den vanligaste diskrimineringen i Sverige. Det är inte könsdiskriminering som man kanske kan tro, utan det är åldersdiskriminering. Som ju går på flera håll såklart.
Ja, verkligen. Jag tänker då, vad tänker du krävs av den nya arbetsmänniskan så att säga? arbetstagaren. Vad är de största personliga utmaningarna för en arbetstagare som nu går ut på arbetsmarknaden och kanske är född på 2000-talet? Tänk som en dotter som blir färdig med sina studier här om några år. Går ut som 25-åring.
Jättebra fråga, för jag tänker ganska mycket på det själv. Och nu är inte jag så unga som 20.
Inte jag
tror på sätt och vis att i och med att den generationen är, jag tror det kallas digital natives, så har ju de med sig hela tekniken. De behöver inte lära sig det som kanske vi som inte, liksom vi som minns när vi fick mobiltelefon och internet och så vidare. Vi har ju kanske en större startsträcka där. Men det jag tror att många behöver lära sig mycket mer, det är ju olika typer av självledarskap, alltså disciplin. Säg att du har flera jobb, det kommer ju inte vara så att du, och då menar jag alltså att du har flera jobb för att du vill, inte för att du måste av ekonomiska skäl. Det är en helt annan fråga som är ett mycket, mycket större ämne. Men att du kanske liksom återigen kovrar dig i olika intressen. Men det kanske inte är så att det är så raka streck som att du jobbar måndag, tisdag, onsdag där. Nej. Och torsdag där. Och söndag eftermiddag där. Utan det kanske blandas. Och då kräver ju, det är inte jättelätt för hjärnan. Då kräver det ganska bra planering. Och den tror jag är en ganska stor utmaning för många. Där vi liksom, vi har ju inte alls lärt oss det. Vi har ju lärt oss att förhålla oss till rutiner. Det här är min pendlingsväg till jobbet. Det här är mina arbetstider. På den här tiden äter jag lunch. I Sverige är ju lunchnormen till exempel otroligt stark. Ja. Ett börjar ju nästan alla möten. Så är du en person som vill äta lunch senare än så, då funkar inte det så bra på många ställen. Utan det är liksom, det är väldigt starka normer kring arbetstid. Och fortfarande också plats då. Även om vi har ruckat på den en del, så är det fortfarande väldigt starka normer kring vilken plats. Och återigen en brasklapp för de personer som kan vara flexibla. Mycket väl medveten om att alla inte kan vara flexibla. Stora delar av min familj jobbar i vårdyrken där man inte kan jobba hemifrån på samma sätt.
Nej, vi är några som är förunnade med det, får man säga.
Ganska många ändå.
Ganska många tjänstemän, inte minst. Mm. Eller inom tjänstemannasektorn. Mm. Men vad intressant, för jag i ett av dina senaste Instagram-inlägg, då pratade du om någonting som heter coffee badging. Och det var något helt nytt för mig. Kan inte du berätta, för det har med det här att göra?
Ja, men det var nytt för mig också. Men jag läste på det, jag såg det någonstans och så läste jag på det lite mer. Och så tänkte jag att man måste ju bidra med sin kunskap.
Ja.
Så då är mitt Instagram-konto ett bra möjlighet. Så. Nej, men det handlar egentligen, ju mer företag som har mandaterat, alltså gjort det obligatoriskt att vara på kontoret vissa dagar. Så uppstår det ju olika typer av liksom motreaktioner eller mottrender. Och det här tycker jag nödvändigtvis inte är en dålig grej, men jag tror att det kan uppfattas som dåligt av många. Det handlar ju om att du går till kontoret för att liksom visa din passébricka. Många företag har ju, större företag har ju också möjlighet att mäta om du har passerat säkerhetsspärren. Mm. Så då har du gjort det. Men du går egentligen bara dit för att ha en kaffe, en lunch, nätverka. Egentligen för att visa upp dig. Jag tror hela trenden handlar om att visa upp dig. Visa att din namnbricka har, din badge då, har nuddat de här säkerhetsspärrarna. Och du har synts där. Men sen går du tillbaka, om det är till ditt hem eller till någon annan miljö. Och gör klart ditt, inom situationstecken nu, riktiga arbete.
Just det.
Det är ju så många kan uttrycka sig. Jag hinner inte göra mitt riktiga arbete. Jag tänker lite så här. Ditt riktiga arbete för många handlar ju om att du har relationer som gör att du kan göra ditt så kallade då riktiga arbete. Och det kanske behöver underhållas genom en lunch, en kaffe, nätverkande med nya och befintliga kontakter. Och då tycker jag kanske inte nödvändigtvis att coffee badging är så dåligt.
Nej.
Sen behöver man ju däremot veta om, och det jag skrev också i det inlägget, att det är inte alla som har samma möjligheter till det. För om man utgår från kanske lite större länder där pendlingen också är längre. Men även i Stockholm är pendlingen ganska svidande för många.
Ja.
Men där har ju liksom hybrid ways of working öppnat upp jättemycket arbetsmöjligheter för kvinnor. Både inom relationer och ensamstående kvinnor med barn. För att tar du bort hela den ekvationen med pendling, ja, men då har du en helt annan möjlighet att arbeta. Mm. Och det ska man ju ändå vara medveten om, tycker jag, att även om vi har kanske mindre avstånd i Sverige så är det ändå en tröskel att pendla, inte bara tidsmässigt utan det blir också en, man, man har ju blivit väldigt medveten om det kostnadsmässigt.
Mm.
Och har du en intensiv hemmasituation av något skäl, du kanske är ensam med barn varannan vecka eller helt och hållet ensam med barn eller har barn med specifika behov eller så. Mm. Ja, men då kanske inte du tycker att det är prioriterat att pendla till kontoret för att bygga nätverk. Och det kommer ju också göra att du då blir, inte får de nätverken. Och då finns det också massa bias relaterat till det, att out of sight, out of mind. Ja. Syns du inte på kontoret så kanske du inte finns i medvetandet för chefer när det diskuteras nästa öppning på ett projekt, en befordran och så vidare.
Och det här behöver ju alla tänka på, tänker jag. Att synliggöra alla på jobbet oavsett hur man har valt att jobba.
Ja, verkligen.
Reflektera över det.
Och det här kommer säkert ta ett gäng år innan vi landar i det. Mm. Men jag tror att som individ behöver man vara medveten om både sådana fenomen som coffee badging och den här biasen som kallas proximity bias. Man behöver vara medveten om det för att det pågår på din arbetsplats också, högst roligt.
Ja.
Men som ledare behöver man ju också verkligen vara medveten om det. Och man måste ju hitta strategier för att mitigera och se vem är det som får taltid på möten. Premierar vi dem, om vi har hybridmöten till exempel, får de som ringer in samma taltid som de som är i rummet? Eller skapar vi ett A- och B-lag? Vad har vi för mötesrutiner? Så att man säkrar att det blir så inkluderande det kan vara. Mm. Sen med det sagt får man väl ha en tolerans för att det här kommer ta tid. Men man kan ju börja i varje fall med ambitionsnivån och att sätta ner 2, 3, 5 regler för hur vi ska samarbeta i hybrida landskap.
Det här tänker jag hör hemma med vår andra fråga, eller tidigare fråga när vi pratade om vad kommer de unga som kommer in i arbetsmarknaden nu, kommer deras värld se ut på arbetsmarknaden? För man, det jag sitter när jag lyssnar så tänker jag så här, ja men de kommer att vara, de måste bli väldigt duktiga nätverkare, de behöver vara duktiga på att planera som du säger och förmodligen också självledarskapet.
Mm.
Och så tänker jag faktiskt att det område som jag jobbar med kommer att bli ännu mer aktuellt. Det vill säga coaching som redan är världens näst snabbaste växande bransch.
Jaha,
det lär ju fortsätta. Ja. Så därför att när man inte har det på jobbet så naturligt så kommer man att behöva. Man behöver någon att bolla med. Om det är i nätverk eller med professionell under tider och sådär. Det är spännande.
Mm. Mm.
Det finns mycket jag skulle vilja dra i här, men till sist så här, om vi har bara någon minut kvar, så är det ju så här att jag såg också på ditt Instagram-konto att du kommenterade att CEO:n på H&M klev av. Helena tror hon heter förresten. Ja, spelar roll. Det är inte det som är det viktiga här, även om det är väldigt tråkigt. Men, och vi har varit inom och du har berört det här med inkludering och att våra biases är det största hindret liksom. En CEO bland de 30 största bolagen är kvinna idag i Sverige, skrev du i det inlägget. Vad tänker du att vi behöver göra här liksom? Nu skulle jag...
The million dollar question.
Ja.
Och mitt angreppssätt är att liksom, strukturella problem måste bemötas med strukturella lösningar. Det är väldigt lätt, jag tror vi var inne på det innan, det är väldigt lätt att komma med liksom, ganska kortsiktiga aktiviteter. Det kan vara ledarprogram, mentorsprogram, olika initiativ för minoriteter som liksom lämnar över ansvaret på minoriteten igen. Att minoriteten ska tuffa till sig, få skinn på näsan, ta mer plats och så vidare. Och det kanske inte nödvändigtvis är dåligt för den individen. Det är väl jättefint att få ett ledarprogram eller få vara med i ett nätverk eller så vidare. Mm. Men vi måste ju se att det är strukturer som vi ska lösa. Och så som jag har angripit det på min nuvarande arbetsplats Telenor där jag är nu kring mångfald och inkludering, det är att liksom gräva ganska mycket data, hitta så mycket data som möjligt på olika processer, att utvärdera alla våra people-processer, hitta beteenden, hitta upplevelser. Och det är ju en tidskrävande process, men det räcker liksom inte med att bara konstatera att så här ser till exempel könsfördelning ut. För det säger ingenting om vad problemet är. Och jag tycker att det är för förenklat att säga att, som många kan göra inom tech, det finns inte tillräckligt mycket tjejer. Nej, alltså det är också en fråga vi ska bemöta, absolut. Och vi ska se till att våra barn runt omkring oss, våra egna barn eller barn i vår närhet, får en så, vad ska man säga, inkluderande bild som möjligt av vilka yrken man kan ta. Det är dock inte i mitt scope, det jobbar inte jag med. Utan jag jobbar med arbetsplatser och de som redan är inne. Och där vet vi ändå väldigt tydligt att vi har en låg mognad rent generellt när det gäller diversity and inclusion strategier. Det kan man ändå som ett test, så kan man ändå titta på det i sina företag. Be att få se diversity and inclusion strategin. Be att få se målen som behöver vara mer än bara representation. Det behöver handla om inkludering också. Be att få se vad actionplanerna relaterar till medarbetarundersökningen kring jämställdhet eller mångfald på andra sätt. Vad finns det i skrift? För det kommer att avgöra lite grann hur moget det är. Så att strukturella problem behöver strukturella lösningar. Vi kan inte lägga det på individer. Sen självklart kan alla individer också göra sitt. Det är inte så jag menar. Men ett företag, och speciellt större företag, behöver visa lite muskler i form av processer. Och jag brukar oftast jämföra det med liksom andra typer av utvecklingsarbete vi har. Om det är produktutveckling eller försäljning eller vad det är. Man skulle liksom aldrig bedriva produktutveckling eller försäljning eller kundservice på samma sätt som man bedriver vissa people-frågor. Självklart behövs det en strategi, självklart behövs det mål och självklart behövs det en analys av vart vill vi vara, vart är vi idag, vad är gapet, och sen kan man sätta aktiviteter baserade på det.
Det där är himla bra, och jag tycker, alltså jag håller med dig, jag gillar det du säger. Intressant, vi ska aldrig jobba med de här frågorna eller andra frågor på det sättet vi jobbar med den här frågan.
Nej,
så är det liksom.
Och jag tänker målfrågan också,
målfrågan, ja. Och också så tänker jag på det här liksom, att ibland så är det som att ja, men det där lilla flummet kan jag uppleva ibland när jag lyfter den typen av frågorna. Det är inte så viktigt, det är inte så många som vågar säga det idag. Men det har ju faktiskt betydelse för engagemang, det har betydelse för hur mycket pengar vi tjänar, det har betydelse för våra produkter etc. Så det är ju viktigt att använda allas.
Ja, men för då är vi tillbaka lite grann till frågan om HRs existensberättigande. Och vad är existensberättigandet för mångfald och inkluderingsfrågor eller mångfald och inkluderingsstrategier? Nej, men det vet vi ju ändå rätt välbelagt att diversity of thoughts, diversity of perspectives bidrar till mer innovation och bättre produktutveckling. Vad det nu är för någonting man vill utveckla. Så att den är ganska belagd. Vill ett företag transformeras, förändras, utvecklas, då behöver man också diversity. Mm. Och för att dra nytta av diversity så behöver vi kunna vara inkluderande. Annars låter vi alla assimileras in i samma stöpta form. Ja. Så då drar vi inte nytta av diversity. Så därför är ju inkludering jätteviktigt. Och att känna sig inkluderad bidrar också till people-engagemang. Och people-engagemang bidrar till bättre business results. Så att jag tycker att business case är rätt tydligt faktiskt.
Ja, jag håller med. Och sen så tror jag att det är viktigt att tillägga att precis som med allting när man vill tjäna pengar någonstans så måste det krävs en investering. Det måste kosta.
Och det tror jag också är en sån sak som skulle kunna liksom lyftas lite mer. Lite grann på samma sätt. Skulle man göra en produktutveckling eller förändra sin försäljningsorganisation eller vad det än är? Ja, såklart det kommer ta tid. Ja, såklart det kommer kosta pengar. Jag skulle säga att, ledsen att vara svengelsk här, men it goes without saying. Allting man vill göra på riktigt kräver investeringar. Sen kan man ju välja nivå på det. Och då kan det rimma med vilken nivå man också förväntar sig av förändringen.
Mm. Ah, superkul. Du, vi har pratat en lång stund nu och det var jätteroligt att ha med dig i podden. Hur var det att vara med?
Det var jättekul. Jag, som många som känner mig vet, gillar att prata och det här är ett av mina favoritämnen. Så väldigt kul. Tack igen för inbjudan.
Ja, men det var jätteroligt att ha dig med och vi lär säkert höras. Vi har väldigt mycket gemensamma ämnen.
Ja,
så exakt, det här var jätteroligt. Du är välkommen åter.
Tack,
och tack för idag.
Tack själv. Ha det gott. Hej.
Ha det. Hej.